till vår broder som lämnade festen för att komma till en fest.
Ja, tack så mycket. Vad härligt att få komma in i det här rummet av förkunnelse och bön och Guds närvaro. Jag är uppmuntrad redan. Underbart.
Nu har du ätit mycket på festen.
Säkert. Ja, jag har varit på småländskt släktkalas. Ja. Utanför Eksjö. Ja, men jag kommer ju. Vi kommer ju från de här krokarna. Från Vetlanda kommun, Eksjö kommun. Så jag har varit. Jag kommer från Göteborg och så har jag varit med släkten lite grann. Och sen nu är vi i Aneby här.
Amen. Amen. Fantastiskt. Underbart. Nu får du dela av det här fantastiska som Gud har lagt på ditt liv, på ditt hjärta. Och vi väntar med förväntan. Och lika, inte bara vi här, men de, alla vi på Vision Sverige som tittar, alla våra tittare, tiotusentals tittare som tittar ikväll. Så det är så fantastiskt. Varmt välkommen hit till Segerpilen, till Aneby. Gud välsigna dig.
Tack så mycket.
Amen.
Tack så jättemycket, Zoran Kovacevic, Mario Anders Johansson, Birger Skoglund. Man känner sig att man är hemma, med hemmateamet direkt från början. Man kom, vi gick ju Brommaskolan ihop typ, så vi går lång väg tillbaka. I alla fall så heter jag Daniel Alm och jag är så tacksam för att Gud sitter orubbad på sin tron, att han vet vad han gör, att anden är utgjuten, att Guds rike går fram och att vi får vara med i hans välsignade verk. Det är stort att få tjäna honom. Ja, jag kommer från en liten by som heter Björkeby. Jag sitter till och med en släkting till mig här nere längst bak. Ja. Det är som det är att komma från det småländska höglandet, så finns det ett arv av väckelse, ett arv av bön. En glädje i att få vara här och få känna av den välsignelsen. Jag bor sedan 16 år tillbaka i Västerås. Det kallas för gurkstan. De har odlat gurka i Västerås sedan 1500-talet. Är man född i Västerås får man kalla sig för gurka, så det är jag ju inte. Men när jag var i Danmark i somras så var jag tacksam för att jag inte... För ni vet, danskarna är ju roliga på många sätt. När de säger gurka, va? Då säger de agurk. De vänder på a-et där. Och att på danska att gå agurk, det betyder att man... Det betyder att man är knäpp. Så då helt plötsligt så var jag tacksam för att jag inte är född i Västerås. Men jag ser ju någon här nere som är född i Västerås faktiskt. Jag känner igen en av våra ungdomar här från kyrkan helt plötsligt. Ja, det är vad det är. Så jag kommer från Västerås och sedan 6 år tillbaka, lite drygt, så är jag föreståndare för det gemensamma pingst i Sverige och försöker göra så gott jag kan, men beroende av Herrens hjälp att kunna komma vidare i det som är vårt ansvar, att betjäna det svenska folket och utöver nationerna med evangelium. Alla behöver Jesus. Alla behöver ta emot av honom. Alla behöver höra Guds ord och få ett möte med honom. Ja, men jag är väldigt tacksam för den här inbjudan. Ibland är det lättare när någonting kommer lite snabbare in på än när det är 2 år fram i tiden. Och det här passar alldeles utmärkt. Så det är, ja, men jag är jättetacksam för möjligheten. Och jag älskar dig, Birger. Jag respekterar dig. Den profetgåva och den fackla du är. Jag har så stor respekt för det Gud gör genom dig. Har gjort och kommer att göra också det som ligger framför. Gud är över dig och vi lyssnar noga till det Herren förmedlar genom dig. Vi har stor respekt för dig, Birger. Vi älskar dig. Det ska du känna. Det ska du verkligen göra. Och Gud är ju nådig. Han älskar oss. Han älskar ju inte bara dig, Birger. Det är också fint. Han älskar ju alla. Det var en missionär i pingströrelsen. Han sa till mig en gång: Daniel, du ska veta det. Herren älskar alla stackare, sa han en gång till mig. Och det får man ju också komma ihåg att det är så. Det är så det är. Men jag hörde ju här nu när man kommer in att det finns liksom en vision och en dröm om att så många fler än en handfull eller några tusen, vi talar om miljoner, som ska komma till tro på Jesus Kristus. Det spänner perspektiven, det vidgar tanken och hjärtat, och man funderar över var kommer detta att kunna komma från. Och inför den här höstsäsongen så är det ett ord i evangelierna som har talat till mig egentligen på det temat, att Gud genom få kan beröra många. Vi har en knepig situation i Sverige andligt sett. Vi är i det sekulära, individualistiska, rationella hörnet av världen. På ett sätt går kristenheten en viss kräftgång. Det finns allt för mycket av liberala influenser i teologin. Det finns en fight som pågår. Visst är det så. Men ingenting av detta förändrar det faktum att Gud också här står bakom sina ord och sina löften. han också här vill att människor ska få glädje i livet och hopp och tro och få frälsning och bli andedöpta. Det är ju inte så att Gud ger helig ande för att man har förtjänat det, utan för att han älskar oss och för att han vill hjälpa oss genom det som är våra liv. Så vi får inte lose heart, liksom. Vi får inte tappa modet, utan det finns så mycket som också på svensk mark ligger framför med stor glädje, trots att det ju är snåla vindar, visst är det. Nog är det så. Guds förnekandet, att sätta människan i centrum, att sätta all sin förhoppning till mänsklig utveckling, medan det istället finns ett annat sätt att leva, ett annat andetag att ta, där Gud kan verka på ett nytt sätt. I dagen efter drottningbegravningen i London, efter Queen Elizabeth, så var jag i ett videosamtal med en som satt precis bakom ärkebiskopen av Canterbury. Det är min kollega i England, i Storbritannien. Han heter Glyn Barrett och han är ledare för Assemblies of God i Storbritannien. Och vi är vänner sedan många år, och jag pratade med Glyn, hur var det att vara med vid det här tillfället? Han i sin tur är vän med ärkebiskopen av Canterbury, som ju många kanske av er, eller väldigt många världen över, över 5 miljarder har sett den predikan och tagit del av den begravningsgudstjänsten. Han hade pratat med ärkebiskopen dagen före begravningsceremoni och allt detta stora. Säkert har många av er som är här i rummet och er som tittar via TV Vision Sverige också tagit del av detta. Det är gripande ändå, tycker jag, när på direkt fråga ärkebiskopen av Canterbury säger, när han får frågan vad ska du göra på begravningen, jag ska predika Kristus på begravningen. Tänk dig att det nådde över 5 miljarder människor över hela världen. Så Gud verkar i det stora formatet också. Man kan gå ibland lite och hacka, va? Men ibland så låter guden få låna en jordfräs, va? Och ibland så är det traktorer med plogar ifrån Vädersta här uppe utanför Mjölby, och det är stora linjer av skördetröskor. Det finns något vackert i det lilla att gå och påta, men det är klart man älskar också det stora formatet där många får möta Gud också. Det var fascinerande att ta del av Glyns berättelse om hur, så att säga, det var bland predikanter, präster som var inbjudna särskilt där, och att evangelium går ut på det sättet. Så utmaningarna är många, möjligheterna är också enorma. Och det finns någonting så positivt i detta. Markus evangeliets 6:e kapitel från vers 30 vill jag läsa. Och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Markus 6 och vers 30 och framöver där. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg, och många fick veta det och skyndade dit i fot från alla städer och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ge ni dem att äta. De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag, och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Ska vi säga amen? Amen, amen. Vilken grejen! Ja, men settingen är ju den att det här är i bergsbygderna runt Genesarets sjö. Det är Jesu aktiva tid i Galileen, och folk dras till honom. Jesus är alltid attraktiv. Hur den kan gå upp och ner så är ändå Jesus attraktiv. Och det är ändå så att utan Kristus ingen kyrka. Det är som kaffe utan koffein, brukar jag säga. En kyrka utan Jesus är ett sammanhang där vi inte får leva i det som är en glädje utav att han är närvarande. Det är meningslöst. Så där är det ändå så att Jesus är och han drar och folk kommer. Och det finns ingenting annat än att det finns en attraktion runt personen Jesus. Genom hela historien så har människor alltid varit intresserade av honom. Och ibland så, det var som Stefan André, han var krönikör i Året Runt, en svensk författare. Han skrev en gång, det verkar som om Gud har lite problem med personalen. Och det kan man väl ibland känna, både för sig själv och lite när man ser ut. Ja, det är lite taffligt och dant ibland med oss predikanter, visst kan det vara så. Men vi försöker bara berätta och dela om honom. Och när han är i centrum, så trots våra fel och brister, så händer mirakler och människor kommer till tro. Och det här liksom bubblar och folk kommer i sån mängd, så när lärjungarna berättar så hinner de inte själva ens äta. Det är sånt tryck med allt intresse runt Jesus, så de här 12 blir alldeles utmattade. De hinner inte ens liksom dricka kaffe. Det är inte tid för kyrkkaffe. Det går inte, utan de är så trötta så det verkar som att Herren noterar att ni behöver följa med mig bort en stund så att ni får vila lite. Tänk att jag älskar så mycket med Bibeln, med evangelierna, med Jesus. Och vet du, en sak som jag gillar väldigt mycket, det är att Jesus ser till dina behov. Han vet hur du har det. Du, vem du än är som tar del av den här förkunnelsen ifrån Aneby den här kvällen, de här mötena på den här kanalen. Jesus ser dig, han vet vem du är, han vet vad du bär och han känner dig vid hjärta, vid namn, varje hårstrå är räknat. Han vet om du är trött, om du är glad, ledsen, om du är desillusionerad, om du är sjuk eller frisk, ensam eller mitt bland många. Jesus ser varje människa. Får aldrig någonsin glömma detta stora, att Herren ser till varje människa. Han säger, för med mig bort till en öde plats där ni får vila lite. Det sägs ju det, att det är bland de där orden vi älskar att höra när någon säger jag älskar dig. Eller när någon säger förlåt. Men vet ni vad vi också älskar att få höra? Och det är när någon säger, maten är klar. Det är helt fantastiskt, det håller jag med om. När någon säger, nu ska vi fika, nu ska vi äta. Då känner jag i alla fall att nu finns det hopp om livet i alla fall. Är det inte så lite? Ja, men det är ju så, vi är ju människor, vi har ju vanliga basala behov. Om någon tittar lite vänligt på oss, inte tappar vi tron för det, eller? Om någon skulle säga, vad roligt att se dig, vilken fin skjorta du har, inte tappar vi tron för det. Nej, utan vi behöver lite värme och bekräftelse. Och Jesus säger till lärjungarna, för med mig bort till en öde plats så ni får vila er lite. Han ser till de troendes behov. Han ser till kyrkans behov. Han ser till den som satte ut frimodigt i sin ungdom och gick bibelskola. Men har blivit som vi i 40-50 års åldern och lite halvt raljanta och tittar på. Sitter hemma och dricker vinpåver på lördagskvällen och snackar illa om sin församling istället för att bära och tjäna. Han ser till kyrkans fattighet och nakenhet. Hur illa ställt det är med oss. Han ser hur det är i världen. Folkskarorna är på hans hjärta. Haven av människor som längtar och är förvirrade. Men han ser också kyrkans fattigdom, tomhet och brist. De är trötta. Och kyrkan, det är du och jag, det är de som har gett sina liv till Jesus. De berättar, de har varit med om mycket här, fantastiska saker. Men de är i alla fall utsjasade. Det finns bedjare som har väntat i decennier på bönesvar, som är trötta och slitna. Det finns människor som ju mer man tar sats för att tjäna Gud, desto svårare får man det i sin familj. Det finns människor som har satt ut för att gå med Gud och det blev bara värre i det fysiska. Handen på hjärtat, så är det sant. Vi vet det. Det är inte enkelt i alla kyrkor. Det finns en kamp många gånger. Men Jesus ser till sin församling. Han ska upprätta sin församling. Jag tror han ska komma med glädje till sin kyrka. Han ska fylla våra gudstjänster med liv. Att vi ska kunna få komma tyngda och bli befriade. Att människor som är distraherade ska få komma till Guds hus, till gemenskaperna, husförsamlingar, bönegrupper, online, och få känna att det finns en plats vid bordet för dig. Det finns en plats för mig. Det finns ett rum där han ser till varje troendes behov, så som han gjorde här. Följ med mig bort till en plats där ni får vila lite. Församlingens böneliv, församlingens nattvardsfirande, undervisning runt ordet, be för varandra, att få betjäna varandra med andliga nådegåvor, det inre livet i församlingen. Det är på inget sätt oviktigt. Det är jätteviktigt. Men i den här texten vet ju ni som är bibelläsare vad som kommer att hända. Att när de drar sig undan så är folket i alla fall där. De till och med springer före. De springer snabbare än lärjungarna ror och seglar. Det är verkligheten. Och har man varit runt Genesaret så man ser ju tvärs över sjön. Va? Och det är liksom bara rör sig folk. För de är sjuka, de är ensamma. Så när de väl kommer över på andra sidan så är de där då igen. Behoven är där. Mamma Mia, vad jobbigt med allt folk. Alla muslimer, alla ateister, alla agnostiker, alla som är viktiga Petra på jobbet och försöker göra sig roliga över de kristna. De är där i alla fall. Och vi kanske är trötta och slitna och skulle behöva möta Gud inåt. Men så finns nöden också där, utåt. Det är i den här skärningspunkten jag tror att här, den här hösten och genom den säsongen efter pandemin, genom konvulsionen av konjunktur, Ukraina-kriser och motsättningar i samhället, så kommer Herren genom en trött kyrka som har egna behov ändå förbarma sig över folkhaven och förmera bröd och fisk så det räcker och blir över. Att det inte är genom vår perfektion och utställningshallen kyrkan, utan i den slitna, trötta, ärgade, slitna och ärrade kyrkan, ska jag säga, så kommer ändå Gud kunna använda det för sina mirakler. Mitt i tvivel, mitt i oro, mitt i det som gick snett, mitt i det som är tappade sugar och misslyckade visioner och svaghet i kristenheten, så kommer ändå Herren att se till våra behov och förbarma sig över världen. Jag kommer aldrig någonsin kunna se och tro att i evangelierna så är grunden för hans barmhärtighet att vi har skött oss. Utan grunden för Guds barmhärtighet är hans eget hjärta av kärlek bevisat på korset. Att Gud älskar varje syndare. Att Gud älskar världen. Att han vill det bästa. Och i det så är det som att lärjungarna sveper med. De trodde de var på väg till en stilla, lugn retreat. Sitta och titta ut över horisonten. Dricka sitt kaffe, stilla, lugn och ro på eftermiddagen. Tycka att livet är härligt och klockan står still. Åh, vad skönt Jesus. Nu är det bara vi. Inga jobbiga människor som ställer frågor och behov. Nu är det bara vi. 12-13 stycken. Åh, vad skönt. Och så hamnar de i och bespisar kanske 20 000 människor. Kan du fatta? Jag vet mer än en pingstförsamling där det skulle bli vissa... Hallå? Skulle inte vi vara lediga nu? Ska vi sköta matbespisningen här helt plötsligt? Jag kan tänka mig att en och annan församlingsledare skulle få ett och annat e-mail och sådär vidare. Men det är så underbart att se vad som är på Jesu hjärta också i den här texten. Att följa Jesus, det är ett äventyr. Att gå med honom är fascinerande. En tidigare generalsekreterare i FN, Dag Hammarskjöld, en svensk som ju betydde mycket i sin tid. Han skriver i sin bok Vägmärk, så skriver han om "på mina villkor" i citationstecken. Den som lever livslinjen under det tecknet kommer betala priset. Priset är ensamhet. Det är som att den individualistiska tesen i samhället, i den västliga sekulära kulturen, sätter dig, jaget, mig, mitt ego i centrum. Vad får jag ut av detta? Det är som om människan är på tronen och blir idolen. Och människan gröps ur och blir allt tröttare, allt tommare, allt mer distraherad. Och om allt ska vara på mina villkor kommer jag stå där ensam. Men Herren bjuder in oss till att leva ett annorlunda liv. Att få vara med när bröd räcker till tusentals. När fisk delas så att alla blir mätta. Det blir till och med 12 korgar över. Och nu står det ju inte där om de här 12 korgarna. Att det var de 12 lärjungarna fick varsin. Men jag är ju pingstpastor så nu tolkar jag det lite så ikväll. De fick liksom lite kompensation de här grabbarna. Liksom, på något sätt i alla fall. Det är någonting som är, tycker jag, så vackert. Och det har tröstat min egen tanke inför det som är. För jag tror många av oss tänkte, efter pandemin, då kommer det glada 20-talet. Men verkligheten i makroperspektivet omkring oss är att utmaningarna är större nu än under pandemin. Oron i tiden, den politiska instabiliteten, det som trycker, det är som att någonting rubbas i fundamenten. Vi känner av det och det påverkar oss. Mitt i detta kan Herren göra ont. Mitt i detta kan mirakel ske. Och det här är ett av många exempel, men det är ett exempel. Mitt i det som är sorg i det brittiska kungahuset kan en präst, en biskop i den anglikanska kyrkan predika ett kristallklart evangelium. Det är så Herren verkar. 5 miljarder plus tar del av budskapet. Wow! Vem var den här killen med 5 bröd och 2 fiskar? Alltså unika boxen eller sin Tupperware-grej där. Och någon liksom han har med det här. Och så lyckas de här lärjungarna leta rätt på den här. Mitt, om det nu var 5000 män. Det var väl de enda som låg slöja i ett hörn så de kunde räkna. De gick inte räkna. Kvinnorna är aktiva och barnen sprang runt. Det var väl männen som var slöja som hållit, jag vet inte. Det var därför det gick att räkna. 1, 2, 3, 4. I alla fall så hittar de en grabb med massor. Och jag vet ju inte om det fanns någon mer som gömde det bakom och sa nej, vi har det. Det vet man ju inte. Men de fick fram. En var villig i alla fall. Och jag kan på något sätt ha tro för hur man bryter bröd och hur det växer i händerna på en. Men kan någon av er förklara för mig hur bryter man fisk och det växer i händerna? Men det skedde ju här också enligt den här texten. Och lärjungarna är ju, de är ju fortfarande trötta, va? De har ju fortfarande sina behov. Du och jag har fortfarande våra behov. Var ska vi bo? Vad ska vi äta? Ska det gå med min ekonomi? Det är få som löneförhandlar och säger till chefen, sänk min lön. Det är inte vårt grundläge, utan alla vill vi ju ha det bra. Jag säger inget om det, det är helt naturligt. De är ju fortfarande med sina behov. Men Jesus ser, när han kommer där över sjön, att de här är illa medfarna. Och de är som får utan hel. Och hans hjärta i barmen, som barmhärtighet ju betyder, det vaknar till ännu en gång. Och han förbarmar sig över dessa. Och han börjar undervisa. Och när lärjungarna fortsatt trötta säger, Jesus, skicka hem dem. De får gå till byarna. Så säger han, ge ni dem att äta. Ge ni dem att äta. Och det är då de hittar den här lilla matsäcken. Och Jesus tar brödet och fisken och han lyfter dem mot himlen. En sån underbar bild, jag hoppas du kan liksom imaginera den när du lyssnar på det här. Tusentals människor, Jesus tar över cateringverksamheten. Ni 50 sitter där, ni 100 sitter där. Här har vi maten. Alltså, kan du tänka er när de står där 12 lärjungar som servitörer med en vit handduk över armen helt plötsligt. Och har tro för att detta ska räcka till 20 000 människor. Alltså det är komiskt när Jesus säger, ge ni dem att äta. Det här är ledarutbildning på hög nivå, kan man säga. De fick sig verkligen en lektion i vad det är att tjäna Gud. Och de står där, men han lyfter blicken. Och du vet, vårt lilla i Jesu händer kan förvandla. Det enkla vi har. Vi behöver aldrig göra det omöjliga. Han gör det omöjliga. Vi gör det möjliga. Men han gör det omöjliga. Kan du se de här liksom gröna kullarna, det gröna gräset, står det ju till och med. Folket slår sig ner. Lärjungarna står där som en halvcirkel på något sätt. Och Jesus lyfter bröd och fisk mot himlen. Och han välsignar det. Och sedan sker miraklet i det att de delar dessa. Halleluja. Tack Jesus för att du gör mycket av lite. Att du använder en ung pojke. Att du använder 12 trötta lärjungar. Att du, Herre, tar hand om desillusionerade människor och låter dem få vara till välsignelse för folkskarorna. Lärjungarnas trötthet, men också folkets behov. Detta med Guds barmhärtighet, det är en provocerande verklighet. Ett av de mest kända exemplen på detta, vem är det? Jo, men det är ju Jona. Jona som är ovillig att bege sig till Nineve, va? Och till slut efter allt han till och med tar en slags första del av resan via en mage på en stor fisk. Jag hörde om en predikant, han predikade om att Jona hade en stor fisk i sin mage. Jona hade en stor fisk i sin... Till slut var det en på första rad som sa, nej, det var tvärtom, det var fisken som hade... Ja, just det, och sen vände han bara så gick det. Nej, men Jona efter allt detta märkliga ner i fiskens mage och uppspottas, alltså, och till slut kommer han ju till Nineve och han predikar omvändelse, och då händer det. Ibland är det så med oss predikanter att vi behövde börja tro på vår egen förkunnelse, att det faktiskt också sker att folk tror på det vi predikar. Ni vet ni hur Jona bok slutar? Jo, men den slutar med att han blir lite irriterad på Herren. Vet du vad Jona säger till Herren? Jag visste att du är en barmhärtig Gud. Jag visste det. Du skulle ju slå omkull dem här. Det är en riktiga storsyndare. Men du förbarmar dig över. Och säger Herren, skulle inte jag förbarma mig över Nineve? Vad är det det står? 120 000 människor. Och inte står det väl hundar och katter. Jag är så trött idag så jag kommer inte ihåg. Men det står något om djur där i alla fall. Skulle inte jag förbarma mig över dessa, säger Herren. Jag är rädd för ibland att när man är en trött lärjunge, att man ibland kan liksom bli arg, att liksom, varför ska du förbarma dig över dem här? Det sker väl inte i Aneby, inte i Tranås, inte vet, men i Västerås undrar jag. Att det är som att vi blir så, nej, vi det måste se hur vi har det. Se hur vi, ja, vi har det. Men folket är illa medfaret. Jag tror det är en viktig analys att dra. Älskade bedjare, människor som redan är troende. Vi är i den här skärningspunkten. Svensk kristenhet är i denna skärningspunkt. Vi har stora behov. Och Herren måste möta med oss. Men du får aldrig någonsin tro att Herren älskar bara dig. Du får aldrig någonsin tro att Herrens verk stannar med dig. Evangeliet kom till oss på sin väg till någon annan. Församlingen finns inte till för att vi ska beskydda oss själva. Vi är till för att den här världen ska bli frälst. Han förbarmade sig över folk för de var illa medfarna. De var som får utan herde och han började undervisa dem. De hade inte behov av att äta i första läget. Inte ens behov av att bli fysiskt helade. Men de hade behov av det levande brödet, av orden ifrån Guds mun. Och Jesus undervisar. Och de är där. Och så sker också detta mirakel. Halleluja. Jag tror att vi har en sån förminskad, reducerad blick för vad som är möjligt för Gud att göra. Jag märker det ibland i vissa dialoger så är det som att vi inte riktigt räknar med tillväxt längre. Det är som att vi har tappat, sänkt blicken och gjort det till något krystat och konstigt. Levi Petrus initierar ju till och med sångbokens segertoner med att säga allt som har liv växer och utvecklas. Herrens liv, Herrens närvaro kommer bära frukt i form av liv. Det som händer idag, låt mig ta några direkta exempel från svensk sekulär myll. Bara hemma i vår församling för någon kort tid sedan så har vi haft flera stycken som enligt via såna här sändningar helt sekulära kommer till tro på Jesus. Och det är märkliga med dem är att de hör inte sig för jag har de kontaktar inte oss liksom jag har lite funderingar jag skulle vilja veta mer, får man hemskt gärna göra. Och en och annan kanske gör det, men de här som jag tänker på, vet du vad de gör? De säger, jag har förstått att man ska låta döpa sig. De anmäler sig till dop. De har inte, vi har aldrig sett dem. Jag vet inte vilka det är. Men de anmäler sig till dop. För de har fattat att ska man följa Jesus ska man låta döpa sig. Och det här har skett flera gånger den sista bara månaden här. Och då är det som liksom impulser, signaler. Någonting när nu så här pandemivattnet sjunker undan och andra trycker in. Så vill jag ändå tro att den svenska folksjälen, den är annorlunda nu. Vi måste uppdatera vår blick på det svenska samhället. Vi måste uppdatera vår blick på våra medmänniskor. Landet ligger vidöppet idag för evangelium. Skörden är mogen. Vi behöver lyfta blicken, som ju Herren också säger, och säga att det är dags för det nu. Det finns människor den här kvällen som kan bli frälsta, som kan bli helade till sin kropp, som kan bli fyllda med den helige ande. Att det går ut impulser. Det pågår i detta nu. Anden är utgjuten. Och anden verkar långt utanför Pingstkyrkan. Tack gode Gud för det. Sen verkar han i kyrkorna också, men han verkar långt utanför. Och han ber inte mig om lov heller. Vinden blåser vart den vill. Och människor kommer att komma på ett annorlunda sätt. Men det är fantastiskt att se det hända. Nåväl, i den här dialogen så är ju lärjungarna skeptiska fortfarande. Jag är ju född på 70-talet. Jag tillhör den ironiska generationen. Och när de då ska förstå att de ska bespisa alla de här, så är det någon av de smartare här i lärjungargruppen som räknar ut att det här, det handlar om att man får betala ganska mycket, Jesus. 200 denarer. Det är en 7-8 månadslön. Alltid vanskligt att översätta till nutida liksom belopp. Men låt oss säga en kvarts miljon svenska kronor. Jesus, den här middagen kommer kosta en kvarts miljon. Och du säger att vi ska ge dem att äta. Ska de dessutom ha baklava till efterrätt, så kostar det 300 000 det här, Jesus. Hur har du tänkt, Jesus, att det här ska gå till? Skicka iväg dem. Vi orkar inte med alla de här. Jag är rädd ibland att det är så vi tänker i kyrka. Vi säger väckelse, men jag vet inte om vi har lust med väckelse. Vi säger att vi vill att nya människor ska komma. Jag vet inte om du vill lära känna. Jag tycker ibland när jag är i vissa kyrkor, jag tycker de sitter och fikar med samma människor de satt och fikar med för 10 år sedan. Jag är inte helt säker på att vi på riktigt... Så lärjungar, vi är lite som de här lärjungarna. Du, skicka iväg dem, Jesus. Säg åt dem att gå till byarna. De kan väl äta i Svenska kyrkan hos ortodoxerna och katolikerna. Inte vet jag vad man ska överföra det här till. Ska vi bespisa alla de här? Ta tid med nyfrälsta, och de har massor frågor, och de ställer massa krångliga frågor. Och det blir dyrt dessutom, vem ska betala detta? Nej, det är bara så underbart. Jesus säger, ge ni dem att äta. Det här är ju vägen genom hela Guds agerande. Inte liksom vad du inte har, utan vad du har. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet: om någon har en goda vilja, så bedöms han inte efter vad han inte har, utan efter vad han har. Det är ju det som är 5 bröd och 2 fiskar. Du ger någonting in i mediamission. Du ber en bön, du drar iväg ett sms, du är aktiv, du ger någonting. Och det räcker till så mycket i Herrens händer. Det är så fantastiskt att se detta hända. Ja, de får sätta sig ner. Jag tycker också det är så fascinerande att Jesus, han fixar själva arrangemanget. Kungars kung och herrars herre, det är han som ordnar själva måltiden, hur de ska sitta, 50 där, 100 där. Han liksom riggar upp detta. Ibland är det som att vi är lite för fina för att vi ska liksom göra något praktiskt, va? Men det jag ser här är att kungars kung och herrars herre, allsmaktens ursprung, han engagerar sig i att rigga upp hela den här sättningen. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är underbart. Det är sån vår Jesus är. Han är stor, men han är nära. Han ser och spänner över hela kosmos, men han bryr sig om en ensam människa i en trappuppgång i Aneby den här lördagen. Tror vi på det? Är Jesus en Gud bara för dem som klarar det liksom fina fram? Nej, han är i knarkarkvartarna ikväll. Han är hos dem som irrar på gatorna. Han är hos dem som lider av ensamhet. De som är fattiga och utsatta. Han ser dem som blir utsatta för övergrepp. Han ser dem som tar sitt sista hopp till ännu en injektion av droger eller vad det är. Han ser till dessa. Det är den Jesus som... Han är full av barmhärtighet. Hans hjärta är vidöppet. Han dör ju inte på korset för att vi liksom ska få en religiös rytm, utan han dör för att vi är sjuka i synden, döda i synden, för att världen behöver denna barmhärtighet. Åh, denna nåd. Jag ibland är så rädd för att kyrkan blir på något sätt lagisk inåt. Vi säger evangeliet ut, men vet du, vi behöver lite nåd med varandra också. Vi behöver ha tålamod och barmhärtighet inåt i församlingen också. Det behöver finnas en respekt för varandras processer. Jag vet inte allt om dig. Du vet inte allt om mig. Vi känner inte varandra så väl. Vi behöver komma längre i att se på varandra så som Herren ser på oss. Se på medmänniskor, se på församlingen så som Herren ser på oss. Och han kommer att utmana oss. Ge ni dem att äta. Men i hans utmaning finns aldrig fördömelse. Finns aldrig en utestängande mekanism att inte det lilla du och jag har duger. Utan det är just det han vill använda. Vi ska be alldeles strax nu. Jag landar in min predikan på det sättet att jag bara helt enkelt tror att i skärningspunkten en relativt trött kristenhet, en relativt på något sätt desillusionerad som längtar nästan ibland och blir frestad och drar sig undan, så tror jag att Herren kommer att utmana oss att få se hur både våra och världens behov mättas i den där skärningspunkten av en bedjande, längtande kyrka och ett folk med behov, så kommer Herren kunna göra någonting, och det är ett mirakel. Det ligger mirakel framför. Det ligger så många mirakler framför att han gör det vi inte kan göra. Och i det kan vi vara relaxade. Vi behöver inte vara några krystade andliga broiler som på något sätt ska vara den helige ande, utan vi får bara gå med Jesus och servera vid borden, och han förmerar vårt lilla till sitt stora, och han gör det som är omöjligt för oss. Halleluja, tack Jesus att du är här just nu. Tack för din nåd, Herre. Tack för din godhet, tack för din välsignelse. Tack att du förmerar bröd och fisk till att räcka till tusentals. Tack att du ser all längtan, alla behov som finns i Sverige den här kvällen, Herre. Ensamma människor eller människor i en stor gemenskap, Herre. Tack att du, Herre, kan se, Herre, att vi tillsammans får, Herre, det här mötet som blir den här skärningspunkten där mirakler kan ske, Herre. Och Herre, vi vill vara med dig, Herre. Vi längtar efter dig, Herre. Men vi inser också att du kommer utmana oss att bespisa världen. Att ha något att ge till dem som hungrar och törstar. Gud, vi ber ikväll för Sverige. Vi ber om att du ska öppna folksjälen för evangelium. Att hungern och törsten skulle komma i riktning till kullarna i Galileen. Att slå sig ner i det gröna gräset och lyssna till orden ifrån himmelen. Att det svenska folket skulle springa efter dig. Att det skulle väckas en längtan efter att få komma till ditt ord, till ditt hus. Jesus, vi ropar till dig, Herre, den här kvällen att du skulle öppna svenska hjärtan för att bege sig till kullarna i Galileen. För att få äta av ditt bröd och dricka av din bägare. Att få ta del av ditt goda, Herre. Öppna ateistiska hjärtan. Öppna agnostiker, Herre. Öppna muslimers hjärtan. Öppna buddhisters hjärtan, Herre. Öppna hindus hjärtan. Öppna människors hjärtan för din nåd, för din godhet, Herre. För allt som de behöver, Herre. Tack att du har barmhärtighet ikväll med Sverige, med människor, till och med mig, med oss, Herre. Tack att du är en god Gud, Herre, som ser din nåd till människor. Tack att du, Herre, vill också resa upp en trött kyrka att våga börja servera vid borden igen. En kristenhet som kanske har mycket egna funderingar, många egna behov, Herre. Så kan du ändå rikta vårt fokus till skörden, till de behövande, till de som inget bröd har, Herre. Jesus, jag ber att du ska förvandla trötta kyrkor till vibrerande, levande gemenskaper. Här på småländska höglandet, utöver vårt land, Herre. Låt det få ske, Herre, att vi precis som lärjungarna än en gång får se dig göra det bara du kan göra. Herre, vi tackar dig. Herre, vi ber för vår tillträdande regering. Vi ber, Herre, för den tillträdande riksdagen. Vi ber för beslutsfattare i regioner och i kommuner. Herre, vi ber om rättvisa och rättfärdighet över vårt land, Herre. Vi ber om gudfruktiga beslut, och vi ber om välsignelse till välsignelse, att Sverige ska fortsätta vara ett land som sänder missionärer. Att vi ska fortsätta kunna vara ett land som har en puls av barmhärtighet, av generositet och solidaritet. Att inte vårt land ska kännetecknas av hårdhet, utan av en mjukhet vid korset. Att korset fortfarande finns i vår flagga, Herre. Att det fortfarande finns någonting blodsbestruket över Sverige. Att det fortfarande finns en djup källa av helig ande, av väckelsearv, av glädje hos dig över vårt land, Herre. Att det ska kunna få beröra nysvenskar, att det ska kunna få beröra äldre och yngre. att våra kyrkor, Herre, skulle få vibrera av liv, Herre. Vi ber att många politiker och beslutsfattare i kultur, i idrott, i näringsliv skulle börja vända sig till dig. Be till dig på kvällarna, öppna sin bibel, läsa en vers och sätta sitt hopp till dig. Till ditt namn ska folken sätta sitt hopp, Herre. Låt oss få se bespisningsunder i Sverige. Herre, jag ropar till dig, låt oss få se andliga bespisningsunder. Herre, vi behöver att du undervisar 10 miljoner svenskar. Vi ber om öppnade dörrar, Herre, för evangelium genom något som sker här i media eller i enskilda dialoger. Var det än är, på vilka torg, på vilka mötesplatser. I Jesu namn, Herre, vi tackar dig för en öppen himmel över Sverige, Herre. Tack att den här kvällen kan få vara ett frö till en stor skörd. Att det kan få innebära någonting som tar av i någonting stort och välsignat. Någonting som är till glädje. Och Jesus, jag ber att vi inte ska vara kända som en dömande kyrka. En kyrka som tycker och kan och vet en massa av andra bord. Utan att vi själva bara bryter bröd och delar med oss av gåvor. Tjäna dig frimodigt, Herre. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig, Herre. Halleluja. Tack för din nåd över oss, Herre. Din barmhärtighet, Herre. Tack att du såg till lärjungarnas behov. Tack att det blev 12 korgar över. Tack att det fanns någonting över. Jag ber för den som kämpar med sin ekonomi. Den som har det svårt med sina relationer. Den som har det kämpigt på sin arbetsplats, Herre. Herre, du ser alla behov vi har, alla drivkrafter, all längtan efter att få leva som vi ju alla bär. Och längtan efter att bli sedda, att bli bekräftade, att någon ska bry sig om oss. Att någon ska säga ett vänligt ord. Herre, du ser att vi är också människor, vi är också hungriga. Vi behöver också, Herre, vi. Tack att du, Herre, den här kvällen kan göra under i människors liv, Herre. De tar del av den här sändningen, att du kan röra vid sjuka kroppar, Herre. Du kan lindra nöd, att du kan komma med frid över det som är en oro. Jag tackar dig, Herre, för en vila i hemmen. Tackar dig för ett lugn över lägenheter och hus, Herre. Tackar dig för helande som kan gå ut, Herre, den här kvällen, Herre. I Jesu välsignade namn, tack att du betjänar ditt folk, Herre. Tack att du vill hjälpa oss genom den här vintern som kommer nu, Herre. Att vi får vara ett folk och ett land som inte drar åt utan kan leva i den generositeten som vi har läst om ikväll, Herre. Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Prisat vare ditt namn. Amen, amen.